Nu träffas miljöministrar från hela världen i Japan på FN-möte om biologisk mångfald. Växter och djur dör i en takt som påminner om massutdöendet när dinosaurierna försvann. Men blir det bara fagert tal eller hårda papper i Nagoya?
Dessutom vänder vi blicken mot de gröna städerna som tröttnat på världspolitiken och tagit miljön i egna händer. Välkomna till Klotet.
Ja, i år är det FNs temaår för biologisk mångfald. 2002 lovade världens ledare i Johannesburg att drastiskt minska utarmningen och EU lovade till och med att stoppa utdöendet till år 2010. Så har det inte alls blivit.
Nej, en femtedel av jordens ryggradsdjur hotas mer eller mindre akut av utrotning enligt en studie som publiceras idag i tidskriften Science. Och ett internationellt team av forskare ledda av ekonomen Pavan Suktev har räknat ut lagom till mötet i Nagoya att det kostar enormt mycket pengar att så mycket växter och djur försvinner. De gratistjänster i form av rent vatten och mat som fungerande ekosystem ger oss människor är ju gratis men har ett värde som motsvarar tusentals miljarder kronor.
Och många håller nu tummarna att miljöministrarna i Nagoya verkligen kommer överens om kraftfulla åtgärder som vänder den här trenden. En av dem är biologen Tom Arnbom på Världsnaturfonden.
Klimatmötet i Köpenhamn gick ut skogen kan man säga. Det är viktigt att politikerna tar sitt ansvar här för nu gäller det. Biologisk mångfald är ju liksom det vi lever av. Tänk om det inte dök upp några bin något år eller humlor. Vad skulle hända då? Jo, skördarna skulle slå slint för många växter och vi skulle få svält. Alltså, tittar vi på världshaven så är det alltså, man pratar om att 90% av rovdjursfiskarna är borta i stort sett. Alltså inte ekonomiskt lönsamt att hålla på längre. Mycket av djuphaven vet vi ingenting. Vi håller på att fiska på 1500 meter djup på fiskkartor. Vi inte vet hur de kommer klara sig. Det är alltså tusentals arter som hotar att dö ut.
En orolig biolog Tom Arnbom på Världsnaturfonden.
Och nu har vi med oss på telefon från Japan Åsa Norman, chef på Miljödepartementet som leder den svenska förhandlingsdelegationen under miljöministern. Hur går mötet Åsa Norman?
Ja, hej. Vi har varit här nu i en och en halv vecka och det går bra. Vi har jobbat intensivt i många arbetsgrupper och flera av frågorna har förhandlats länge men vi hittar lösningar på många. Sen har vi naturligtvis utmaningar kvar och nu har ministrarna anlänt idag och vi har 3 dagar framför oss för att slutföra förhandlingarna.
Men vilka är de allra viktigaste frågorna att lösa nu då?
Det som återstår det är att enas om det som är viktigast för konventionen, nämligen ett protokoll om tillträde och rättvis fördelning av nyttan av de genetiska resurserna. Det som allmänt kallas ABS. Och det är det tredje benet i konventionen. Konventionen talar om att man ska bevara biologisk mångfald, vi ska nyttja den hållbart och vi ska fördela nyttan av de genetiska resurserna. Det här har man inte lyckats reda ut trots att man sa det redan 1992. Och nu går förhandlingarna för det här protokollet in i sitt absolut intensivaste slutskede.
Men du, vad betyder det där konkret, alltså tillträde och aktiv fördelning? Vad handlar det om?
Rättvis fördelning. Ja, utvecklingsländerna, vi har mycket nytta av biologisk mångfald. Har under många år letat efter genetiskt material för att utveckla till mediciner, för andra för läkemedel och för andra substanser som vi kan utveckla till nytta. Men de största koncentrationerna finns ju då runt ekvatorn och där har vi då utvecklingsländerna och så att här har utvecklingsländerna en resurs som vi i de utvecklade länderna på norra delen av jordklotet vill ha. Och då vill vi gärna kunna komma överens med de länder som sitter på många bra resurser om att få komma dit, leta efter dem. Men resurserna tillhör länderna för det stipulerar konventionen. Så att för att man ska få använda dem så är det väl rimligt att vi ersätter de länderna för nyttan vi får av de resurser de har. Och det här är ju, som ni förstår, ett jättekomplicerat juridiskt system som förhandlas fram.
Mm. Du har sagt tidigare, Åsa, att en av de viktigaste frågorna på mötet skulle vara just att försöka sätta en prislapp på ekosystemtjänster. Hur går det med det? Kommer ni att lyckas med det? Att det alltså blir klart hur mycket pengar det kostar om vi låter natur och djur och biologisk mångfald fortsätta att utarmas på det sätt som vi gör nu?
Ja, det är otroligt viktigt att man får länder att bygga in i sina ekonomiska system där ett värde för det naturkapital man har i landet. Då får man ju en rättvisande bild vad det kostar att förbruka naturkapitalet. Om man aldrig vet att det kostar någonting när man tar bort en naturtyp eller några arter, då är ju det noll i bokföringen. Men om man får in värdet i till exempel en exploateringsplan för någonting, då kan ju det bli ett helt annat utfall. Och här har vi nu enats om att vi ska börja och verka för att det tas in i nationalräkenskaperna och att länderna ska gå hem och arbeta för att utveckla nationalräkenskaperna så att det ska kunna framgå att även naturens värden ska vara inne i värderingen.
Det här mötet är det första stora toppmötet efter klimatmötet i Köpenhamn, och en del säger att det verkligen är ett symbolmöte. Kan nu världens ledare komma överens om en viktig miljöfråga eller inte? Håller du med om att det står och väger?
Det här mötet är oerhört viktigt, och det är oavsett Köpenhamnsmötet skulle jag vilja säga. Den här konventionen är grundläggande för arbetet i klimatkonventionen. Här har vi en konvention som reglerar frågor kring biologisk mångfald, och det är ju egentligen det som är de livsuppehållande systemen på jorden. Den är mycket, mycket bredare än klimatkonventionen. Klimatkonventionen reglerar det som går ut i atmosfären, där man egentligen kan mycket väl se att länder har möjlighet att komma överens för att man har ett gemensamt atmosfär att påverka. Här är biologisk mångfald är lokalt. Att komma överens här gör att man går hem med en gemensam målsättning men genomför den lokalt och regionalt. Så jag tror att det här är ett minst lika viktigt möte som Köpenhamn, och vi kommer att visa att det här fungerar.
Men du, finns det några hårda FN-papper alltså inom biologisk mångfald, någonting som motsvarar Kyoto-protokollet till exempel som man kommer att skriva
under? Ja, det är ABS-protokollet. Om vi får det på plats så har vi ett underprotokoll till konventionen. Och ABS-protokollet är så att säga den tredje det som saknas i konventionen. Får vi på plats det så kan vi visa att världens länder har lyckats enas om en väldigt svår fråga.
Då säger vi tack till dig, Åsa Norrman, chef på Miljödepartementet som leder den svenska förhandlingsdelegationen i Nagoya under miljöminister Andreas Carlgren. Och lycka till!
Tack!
Ja, det låter ju onekligen lovande det här, Marie-Louise, men alltså, många forskningsrapporter om biologisk mångfald antyder att det är rejält bråttom. Jag undrar helt enkelt om politikerna verkligen lyssnar på forskarna.
Ja, det har ju talats nu under flera möten om att inrätta en motsvarighet till IPCC, alltså FNs panel av klimatforskare. Och den skulle då samla det vetenskapliga kunskapen på det här området och ge politikerna alltså ett kunskapsunderlag. Och det verkar gå framåt, berättar Åsa Norrman. Också det formella beslutet fattas av FNs generalförsamling senare i höst.
Så då kan vi alltså vänta oss tjocka lunter från en ny FN-panel inom några år för läget då för jordens djur och växter. Men alltså jag funderar på just den här kopplingen till klimatförhandlingarna och det här mötet nu om biologisk mångfald. Om de här politiska processerna kan på något sätt stötta varandra.
Ja, nu finns ju texter som förhandlas i Nagoya om så kallade safeguards för skogarna eftersom de är så rika på liv. Men skogar är ju också viktiga för att binda koldioxid ur atmosfären. Så om man lyckas, om man beslutar sig för att rädda fler träd nu i Nagoya, så är ju det en fördel både i arbetet med biologisk mångfald och klimatarbetet. Och EU driver på för att binda ihop klimatfrågan och mångfaldsfrågan, och det verkar gå betydligt bättre här än det gjort i klimatförhandlingarna hittills.
Men alltså, om jag nu förstod Åsa Norrman rätt, så precis som så många gånger förr så verkar alltså fattiga länder stå mot rika. Ni har ju redan huggit ner alla era skogar, nu begär ni att vi ska rädda våra, men då vill vi ha schysst betalt. Kan man väl sammanfatta den där diskussionen?
Ja, fast u-länderna kommer ju också att behöva rädda delar av sin natur, skogar och hav och så, för att kunna utvecklas ekonomiskt och föda en växande befolkning. Samtidigt har ju en del fattigare länder både problem med både svält och analfabetism till exempel, frågor som de också måste lösa. Så frågan är hur de ska prioritera här.
Ja, som vi rapporterade i Vetenskapsradions nyheter i morse, så finns det ju då vetenskapliga studier som visar exempel på där man har lyckats kombinera det här, alltså att både rädda natur och människor samtidigt. Det berättade Craig Leisher på den amerikanska miljöorganisationen Nature Conservancy, som gått igenom 400 studier och projekt.
There are win-wins, opportunities within biodiversity conservation. So in other words, we can both help nature and people by better managing resources.
Och de exempel som står särskilt ut som lyckade insatser om man vill skydda både biodiversitet och ge folk ökade inkomster, det är dels att satsa på ekoturism. För även om en hel del pengar försvinner utomlands från turism, så finner han vetenskapliga studier från ett dussin länder där miljöturismen också ökat inkomsterna för fattiga lokalbefolkningar. Och det andra exemplet han nämner, det är att skydda marina reservat där man alltså inte får fiska. Då kan fiskarna leka där och växa till sig, och efter ett tag så börjar de här fiskarna sen simma utanför reservatet. Och då kan de förstås bli fångade av de lokala fiskarna som får större fångster än innan när havet var utfiskat. Och det finns det också flera exempel på. Han tar Indonesien där han har sett att inkomsterna har fördubblats in till sådana här marina reservat. Men Craig Leisher talar ju också om i sin studie att alltså sådana här bevarande åtgärder, de kan på kort sikt aldrig slå till exempel massvaccinering av barn eller låta alla flickor gå i skolan om man bara vill utrota fattigdomen. Man måste ju ha någonting att leva av i framtiden också förstås.
Det är ju inte bara miljöministrar och ansvariga tjänstemän som träffas på det stora mötet om biologisk mångfald i Nagoya. I år har det också varit ovanligt många representanter för en massa städer från hela världen där. Och det talas allt mer om att städerna får en allt viktigare roll i miljö- och klimatarbetet. Det finns nätverk av gröna städer världen över som träffas och försöker inspirera varandra. Och de är också med på sådana här möten som i Japan för att påverka de beslut som fattas där. På det förra mötet om biologisk mångfald som hölls i Bonn för 2 år sedan, då var ungefär 50 representanter för städer med. I år hade 700 deltagare, varav 200 borgmästare, samlats till ett sidomöte som kallas för Global City Summit. Och jag pratade tidigare i veckan med en mycket nöjd Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet, precis efter att han hade kommit ut från en förhandling där man slagit fast att länderna ska öka stödet för just det arbete som deras städer gör.
Man är otålig och vill genomföra det som man tycker är nödvändigt för en hållbar utveckling, och man vill inte vänta.
Man tänker ju gärna på städer som att det bara är där problemen ligger. Det där det skitas ner, det där det släpps ut en massa avgaser och koldioxidutsläpp, och man förstör naturen runt omkring sig. Och hur ska städer kunna vara en del av lösningen?
Det är sant, men samtidigt är det ju där människor bor, det är där det finns innovationsförmåga, det är där det finns kapital, kunskap, intresse, incitament för att, till förändring också.
Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning, på en mobiltelefon från Nagoya. Han berättar att den här rörelsen av nätverkande gröna städer, det är något man talat om under ungefär 10 år. Men det är de senaste 2 åren som rörelsen verkligen har blommat upp.
Men du Marie-Lisa, alltså det var ett möte för gröna städer just i Stockholm också förra veckan, och du var där.
Ja, det var den första stora europeiska Green Capital-konferensen där deltagare från 25 länder och 83 europeiska och amerikanska städer deltog. Redan idag bor ju omkring hälften av jordens befolkning i städer. Och i mitten av århundradet räknar forskare med att kanske så många som 70% av alla människor på jorden kommer att vara stadsbor. Och den här konferensen var till för att utbyta erfarenheter av hur man kan jobba med miljöarbete i stadsmiljö. Men också för att kora Europas miljöhuvudstäder 2012 och 2013. Stockholm har ju varit Europas första miljöhuvudstad nu under 2010. En av deltagarna på konferensen var David Saunders från Bristol. Han var egentligen lite besviken över att det inte kommit ännu fler deltagare.
The future of the world depends on our cities becoming sustainable. Most of the people on the planet are living in cities, and most of the environmental damage is caused by cities. Figure it out.
Världens framtid beror på om våra städer blir hållbara. De flesta människor på jorden bor i städer och det är också städerna som gör störst skada för miljön. Så vad drar du för slutsats? Säger David Saunders som arbetar med flera olika gröna projekt för staden Bristol i sydvästra England. Bristol har historiskt haft en nyckelposition i såväl den transatlantiska slavhandeln som den industriella revolutionen. Men idag är Bristol bland mycket annat ett nationellt centrum för ett flertal brittiska miljöorganisationer och bär också titeln Storbritanniens gröna huvudstad. I somras ordnade Bristol en konferens för att undersöka om en stad kunde bli helt koldioxidneutral.
And we held a conference. Zero Carbon Bristol, and we said, actually, the bad news is a city can't be zero carbon. But if we work with our bioregion, the area around the city, that's possible.
Svaret blev tyvärr, det går inte att få nollutsläpp av koldioxid från en stad om man inte börjar jobba med att binda koldioxiden också i landskapet runt omkring, säger David Saunders. Så nu har Bristol inlett ett samarbete med stans lantbruksuniversitet kring en koldioxidsnål fond för framtiden. Man ska till exempel odla mer i närområdet, både träd och mat för stadsborna, med så lite fossil energi som möjligt. Och så har man planer på att göra om en av Bristols parker till en stadsbongård.
So we're looking at working more with the area around the city and also about sourcing more food within the city as well. That makes it more permeable.
Nu hoppas David Saunders att Bristol ska få vara med och inspirera och skapa en ny revolution, en grön omställning som han är övertygad om kommer att drivas av världens städer. Och den är på gång, även om inte alla fått korn på den, menar han.
There was a time when I went to work in Silicon Valley because that was the start of the high-tech revolution. And you know, there was lots going on in Silicon Valley, but not everybody in the world had a microcomputer then. Bristol's like the same. It's right at the start of it.
Nej, långt ifrån alla hade ju en egen dator när IT-revolutionen tog plats i Silicon Valley på 80-talet. Men David Saunders var där då och för honom är Bristol idag med i samma sorts omvälvning. En annan deltagare på konferensen som är övertygad om städernas makt och möjligheter att skapa förändring är borgmästaren i Minneapolis i den amerikanska delstaten Minnesota, R.T. Ryback. När han valdes till borgmästare första gången 2001 tog den dåvarande amerikanska presidenten George Bush beslutet att inte skriva under Kyoto-protokollet om att börja minska världens koldioxidutsläpp. R.T. Ryback reagerade med bestörtning.
I start from great disappointment. I was appalled when my country turned down the Kyoto Protocol. And I became part of the original group of mayors who said if our country's not going to adhere to Kyoto, our cities will.
R.T. Ryback tog tillsammans med sex borgmästare för andra amerikanska städer initiativet att själv skriva under Kyoto-protokollet när Bush vägrade. Om vårt land inte skriver under så får väl våra städer göra det, resonerade Ryback och hans kollegor. R.T. Ryback gick till val på en vision om ekologisk hållbarhet och ansågs nog i början av 2000-talet som lite udda eller knäpp, säger han själv. Men 2005 omvaldes han stort och idag har han många efterföljare. Nu har över 1000 amerikanska borgmästare visat att de också vill driva en mer progressiv politik för koldioxidminskningar. Så de har också skrivit under Kyoto-protokollet. Och Ryback säger att de miljöengagerade lokala politiker som länge kämpat i motvind äntligen har fått en partner i president Barack Obamas regering.
What that has meant for the environmental work in my city is I have a partner in the federal government that's helped be a financial partner on virtually all of the green work that we're doing.
Vi får nu mer finansiellt stöd från regeringen för i stort sett alla gröna projekt i min stad, säger R.T. Ryback, och nämner yrkesutbildningar till nya gröna företag, installering av solpaneler och vattenrening i gröna tak, konvertering av ett stort kolverk till naturgas, bensinbilar till elbilar, mikrolån till små företag med mera. Men ännu återstår mycket, till exempel att förbättra kollektivtrafiken och att täta ihop staden. Artie Ryback tar Stockholm som exempel på en stad som är trevlig att promenera i eftersom det bor många människor i stadskärnan som inte heller har proppats igen helt av bilar. Det är en kvalitet som många amerikanska städer förlorat efter andra världskriget, då städerna istället i takt med bilens intåg blev allt glesare och spreds ut över stora landområden. Något som Artie Ryback nu vill ändra på.
American cities lost that quality after World War II and spread. Now we're rebuilding that. So my city is growing in population. We are very pro-growth. And
ja, Minneapolis växer och vill fortsätta att växa eftersom tätare städer är mer hållbara städer, förklarar Artie Ryback, borgmästare i Minneapolis.
I'm very concerned about the fact that there is a waste separation system.
For me, a green city should be with parks and with pure air.
We want to make them pleasant to live. We want to make them sustainable in the future and sustainable growth in the future so that they can continue to grow.
De städer som ska visa vägen i EU är Hamburg som blir miljöhuvudstad 2011, Vitoria Gasteiz i Spanien 2012 och franska Nantes 2013. Tanken med utmärkelsen är inte bara att staden ska fungera som inspirationskälla för andra, utan priset ska också stimulera till en ännu snabbare omställning mot hållbara städer för framtiden, som det står i konferenskatalogen. Nantes på den franska västkusten jämförs ibland med Malmö, en hamnstad som gått igenom en stor och smärtsam transformering sedan 70- och 80-talens varvskris. Men Nantes har också, precis som Malmö, hittat en väg mot förnyelse genom att satsa extra på miljön.
On a déjà fait beaucoup de choses. Je crois qu'on peut être très très fier à Nantes de notre politique de transport en commun.
Ja, vi har gjort mycket, säger Ronan Dantec, viceborgmästare i Nantes. Till exempel är vi mycket stolta över vår kollektivtrafik. Nantes var den första staden i Frankrike och en av de första i världen faktiskt som satsade på spårvagnar redan i slutet av 1970-talet när alla andra tävlade om att riva upp spåren. Nu är vårt nästa stora projekt att minska Nantes utsläpp av växthusgaser med 50% till år 2025. Och dessutom att lyckas uppnå ekologisk hållbarhet samtidigt som vi har ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Det ena kan inte få utvecklas på bekostnad av det andra, säger Ronan Dantec.
Et ça, je crois que là, depuis 20 ans, on a beaucoup travaillé avec de vrais succès.
Ronan Dantec är också engagerad i organisationen United Cities som samlar över 1000 städer från 95 länder över hela världen. Dantec leder United Cities klimatförhandlingsgrupp och kommer att finnas med för att föra sina medlemmars talan vid FNs nästa stora klimatmöte i Cancun i Mexiko. Idag är mobiliseringen i städerna en av de få riktigt positiva krafterna världen har i klimatarbetet, men även när det gäller andra miljöfrågor, säger Ronan Dantec. Där finns engagerade ledare som testar saker och hittar nya lösningar. Men det vore farligt att tro att städerna skulle klara arbetet ensamma. Ska vi lyckas måste vi få en mobilisering på alla nivåer. Då måste den entusiasm vi sett här på konferensen i Stockholm spridas inom Europa, över hela världen och avsättas i internationella avtal, menar Ronan Dantec, vice borgmästare i franska Nantes. Men Artie Ryback, borgmästarkollega i amerikanska Minneapolis, menar att han hellre ser miljoner någorlunda koordinerade initiativ för klimatet och för en bättre miljö över hela världen än ett gemensamt internationellt avtal.
Progress on something like this never happens from the top down. The bottom up is really working, certainly in the United States, and hopefully doing what we're doing right here, which is pushing each other to do more.
Riktig förändring sker aldrig från toppen och ner utan alltid nerifrån gräsrötterna och upp. Så har det i alla fall fungerat i USA, säger Minneapolis borgmästare Artie Ryback här sist. Han hoppas nu att städer över hela världen ska fortsätta pusha varandra att gå snabbare fram i miljö- och klimatarbetet.
Och därmed är klotets radioversion slut för idag, men mer hittar du förstås på bloggen sverigesradio.se/p1/klotet. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor där. Klotet görs av lyssnarna i mångt och mycket. Tekniker var Kim Nelson idag. Vi som producerat och programlett den här gången heter Johan Bergendorf
och Marie-Louise Kristola. Och vi hörs om en vecka.